Hey darling.
Hey you.
3 juni 2020. Countdown.
Santiago.
Santiago. What's up?
What's up? Jo, men det är bra. Hur är det med dig?
Det är lugnt.
Vi har mer eller mindre precis vaknat här. Vi har haft en väldigt lugn morgon.
Vi fick lägenheten för oss några timmar i alla fall. 24 timmar. För killarna tyvärr, deras morfar gick bort. Han var väldigt gammal, över 90. Men han gick bort så de åkte ner till Xi'an och pay their respects. Till skillnad från Sverige så när någon dör här så måste man släppa allting och åka vakan och begravningen. Det går allting väldigt fort.
Ja, så som jag förstod det här så när någon dör så sker begravningen inom bara några dagar.
Mm.
Alltså allting ska bara vara fixat direkt.
Yes.
Jag tror, om jag kommer ihåg det rätt, så i Sverige har du en månad på dig. Att fixa med en begravning, hitta plats, alla sådana där grejer.
Mm.
Så vi har fått lägenheten för oss själva och Ignacios flickvän också var det här. Hon följde inte med henne till Chen. Så vi har fått lära känna henne lite grann, vilket är helt amazing.
Ja, Jenny heter hon, jättetrevlig och Ignacio är väldigt private. Han är väldigt, inte går om att stänga in sig i sitt rum, typ 98% av sin tid. Och då inkluderar jag, eller exkluderar jag toabesök och så. Väldigt enstöring i sitt rum. Och hans flickvän, ja, hänger ju med. Så de brukar vara instängda, speciellt nu under karantändagar. De går och jobbar om de ska jobba och sen stänger de in sig och väntar ut allt det här som ett fängelsestraff.
Det jag har insett som jag, det är en sån här typisk kulturskillnad som jag har märkt av här i Chile och i Sverige. Alltså skillnaden att om man försöker översätta till ett kollektiv i Sverige, om du bara tänker in i det och så bor du med ett par.
Mm.
Det är ju inte konstigt om vi säger att killen skulle resa iväg på en arbetsresa och du skulle vara kvar hemma med hans flickvän.
Mm.
I Sverige hade ju inte det varit något konstigt alls. Eller, right?
Nej.
Eller jag kan inte uppleva det. Men det jag kunde känna här att det fanns ju en liten nervositet över att hon skulle bli kvar själv. Alltså jag kunde typ känna i luften att det var så här... Oh.
Well, on that note, varför berättar du inte hur det har varit att se pardynamiken av de här två chilenska paren vi bor med gentemot vår dynamik och var man kunde bygga en bro?
Jo, men det där har ju varit jätteintressant att se med tanke på att alltså man, där är en av de gångerna man verkligen kan se att Sverige har kommit så himla mycket längre än Chile har gjort.
Mm.
Att man... Nej, men i relationsdynamiker, att, alltså, det blir så otroligt tydligt hur fri kvinnan är i Sverige om man jämför med här. Och nu är ändå det här... Jag har liksom inte märkt så mycket hos personer som inte är i en relation. Om man tänker på dem i boxningen, jag tycker Bea till exempel, hon är inte långt ifrån en vanlig svensk liksom.
Häftig, driven ung kvinna.
Ja, nej, men alltså, just det här att hennes förhållningssätt, det är inte så att det är en väldigt timid och försiktig och liksom könsstereotyp kvinna ska bara vara ett litet, en väggmöbel, vet jag.
Nej.
Men, och det där är tillåtet, men det har märkt så fort man hamnar i relationer så är det sån jäkla märklig pardynamik.
Old school.
Ja, men att tjejen ska sitta med benen i kors och sitta och fnissa när hennes kille lite lätt förolämpar henne på ett eller annat sätt. Och det ska vara accepterat och så ska hon bli lite sur. Och så ska det bli lite svartsjukedrama som han senare ska säga, men mi amor, och så ska hon få en puss. Och så där är ganska mycket dynamiken, upplever jag.
I försvar till den där, det var ändå... Det kan vara lite halvt oskyldiga skämt också.
Ja, ja, ja.
Absolut så är det en otrevlig aspekt i det med tanke på patriarkala strukturer och hur mannen har agerat alltid. Och, men you know, de älskar ju varandra.
Ja, 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 ja. Men alltså, grejen här är att båda två är med på det.
That's the thing.
Alltså det är inte så att tjejerna är undertryckta utan det här är det de vet. Att det är så här dynamik mellan man och kvinna fungerar. Och jag kommer ihåg när vi satt här i soffan.
Mm.
Det var också under förra karantänen.
Mm-hmm.
Och när vi satt här och du och jag låg ju typ tvärs över hela soffan. Vi satt och kollade vi på en film eller spelade vi tv-spel?
Kollade på film tror jag.
Ja, vi satt och kollade på en film och du och jag låg ju tvärs över hela soffan. Jag i mjukisbyxor och mössa, det var kallt och någon tjock tröja och... Nej, så här var det. Jag låg för 17, du hade ju masserat mig.
Yes.
Du hade masserat min, mina lår, min rumpa och mina vader.
Och sen använder jag den där sugproppsgrejen.
Ja, det finns en vakuumkopp som gör att du kan typ bindbärsmassage. Och det hade du suttit och gjort på mina ben.
Väldigt intimt, you know, här. Att jag sitter och jobbar på mina ben mitt i vardagsrummet.
Ja, men på något sätt, ja, det kanske kan upplevas som konstigt hemma. Men tänk er, ni som håller på med idrott, ni vet hur det är. När man har kramp i vaderna. Du har ju alltid en tränare som hjälper dig med det där på ett eller annat sätt. Eller någon i ditt lag. Inte mer vulgärt än så. Man blir baserad på benen för att behöva hjälp. Jag tänkte inte mer på det där.
Inte heller.
Och sen så hade du problem med din rygg och då tog du av dig tröjan. Så la du tvärs över mig och jag fortsatte med den där sugkoppen. Och det var nog första gången jag såg Pato och Gabi blev så... Jag tror att det gick upp för dem där. Jag tror att vi gör något fel här.
Ja, för, alltså grejen är så här. Ebba kom hit, hon började bo här med oss. Och jag och Ebba, vi gick in i vårt svenska mode. Vi bara oss själva, vi är liberala, vi pratar hela tiden. Vi är bara två poler som älskar varandra och som, you know. Det blir bara avslappnat.
En helt svensk vanlig relation, du är vän med din partner och du har en relation med din partner, alltså...
Och jag lite backtrack. Jag märker när jag hänger med väldigt chilenska människor så blir jag automatiskt mer gringo. Jag börjar prata med mer dialekt. Jag jobbar på disco och jag jobbar med några vakter. Och de var så snabba och rappa med the bullshit och skitsnacket att jag kunde inte hänga med.
Yeah.
Så jag blev ju direkt mycket mer gringo. Jag började prata med mer dialekt. Bara naturligt.
Yeah.
Och här hände nästan samma sak. Du och jag var så svenska att Ignacio Pato blev hemskt chilenska med sina flickvänner Gabi och Jenny. Men på ett sätt som jag aldrig har sett dem bete sig för. Alltså de la på sig 20 år på sig. De började bete sig som de var 55 och levde liksom på 50-60-talet.
Mm.
Och de var väldigt proper och väldigt som en lärare, som en fadergestalt. Och ja, tjejerna blev väldigt så här naiva och oskyldiga och, ja, ska man säga, lite dumma kanske.
Ja.
Med väldigt pipig, ljus röst. Väldigt flickigt. Och jag känner de här människorna. Jag känner varenda en av dem. Och jag trodde inte på det riktigt. Jag bara kände liksom, I don't believe this. Det kommer naturligt. Det är absolut det ni har växt upp med. Speciellt Ignacio Pato som är från södra Chile, en lite mindre stad. Så lite ännu mer old school. Det är inte Santiago. Och tjejerna passar in i den modellen. De har också växt med liknande ideal. Så det blev som två 50-åriga par.
Mm.
Till skillnad från oss.
Ja.
You wanna continue?
Nej, det är snarare att du sitter och tittar bortåt. Jag kan inte få kontakt med dig när vi pratar.
Titta ut i horisonten, darling.
Ja. Det här är för övrigt den akilleshäl jag har. Jag kan inte prata med någon människa utanför rummet. Det här med ögonkontakt är en av mina akilleshälar.
Vi har ändrat strukturen lite. Vi sitter i soffan just nu så det är lite mer avslappnat.
Ja, jag tror det här känns ganska skönt. Ni får komma med kommentarer sen hur det här låter.
Bara att jag kan stirra ut i horisonten då.
Ja, jag vill lösa med problemet då.
Sorry about that. Nej, hur som helst så sa det till Pato en dag. Jag sa, you know man, jag ser att du går in i en roll här. Och jag förstår varför du gör det. Men jag måste vara helt ärlig med dig, jag tror inte riktigt på det.
Men du pratade med honom
jag
om det.
Jag sa det till honom, jag tror inte riktigt på det. Det är en kulturgrej, han bara, det är en kulturgrej. Men grejen är ju den att ju mer vi beter oss som vi gör. Och de inser att hela den där rollen tar mer energi än vad den ger. Det är mer en ritual, en tradition, en... Rent, är det här det bästa vi kan göra just nu? Så båda paren har slappnat av lite grann tycker jag.
Ja, och det var där jag tror att vändpunkten kom lite där. För jag kunde se för just den här kvällen när jag hade fått massage av dig, du hade fått massage av mig. Och sen sitter Gabi och typ kommenterar 3-4 gånger på ett eller annat sätt till Pato. Ja, det där hade ju varit skönt.
Mm.
Ingen vidare notis och jag tror att ja, lite sån där silent treatment och lite hintar utan att säga saker och ting rakt ut. Men jag kunde känna efter den dagen att allting blev så mycket mer avslappnat. Gabi brukar alltid komma ut i jeans, hon har fixat håret, hon är sminkad och hon har liksom fina kläder även under karantänen i början. Men jag upplevde att det förändrades väldigt drastiskt efter typ i faggorna runt det här. Sen kom hon ut i shorts och håret på ända och en tjock tröja och sprang runt i sina tofflor.
Och så kom det en massa fina smeknamn. De hade smeknamn men det blev lite mer kärleksfullt tycker jag. Lite mer avslappnat. Och speciellt Ignacio och Jenny som brukar vara så instängda och väldigt mystiska. De vill ha inte mycket att göra med oss. Jag kunde känna deras ton gentemot... Alltså samma sak där, samma fenomen. Jag tyckte att de blev lite mer avslappnade med varandra. Vilket, ja, Det är ju de som gjorde jobbet, men man vill ju tro att vi kanske spelar en liten roll med vårt europeiska känslighet.
Ja, men alltså, det där har jag tänkt på, för vi satt och diskuterade det där för någon vecka sedan med... Ibland kan jag tycka, du vet, att västerlänningarna kommer med sina goda förslag som alla ska följa och västerlänningen är den som kan allt och vet allt och så är inte fallet till att börja med. Men sen måste man också inse att i Sverige vi har kommit så otroligt mycket längre än så många andra länder. Ja, men till exempel den här boken jag
Jag vill bara
läser nu.
säga, jag tycker Sverige har omdefinierat lite vad det är att vara kvinna och man.
Ja.
Lite grann. Hur det är att
Gud.
vara i par. Jag menar, för männen, det är väldigt naturligt att mannen ska ta hand om bebisarna och ta ledigt och gå runt med den där
Bärsele.
bärsel och allt det här. Och det är fortfarande ganska nytt här. Alltså det håller på att hända, men det är fortfarande som en man som går runt med barnvagn och sånt kan bli mobbad.
Ja, nej men.
Det är kvinnor att göra.
Nej men det är ju som, jag började läsa en bok nu, eller jag lyssnar på en bok av Per-Anders Fogelström som heter Vävarnas barn. Och den här boken handlar om typ mitten av 1700-talet Stockholm och man får följa med klädfabriksarbetare. Och det som är så sjukt att när jag lyssnar på den här boken så visualiseras bilder från det jag har sett här. Tidigare när jag läste, för jag läste de andra böckerna som han har skrivit som handlar om 1800-talet Stockholm. Jag kommer ihåg jag läste dem i Sverige och det jag visualiserade mig var typ någon gammal åldrig film man har sett från Sveriges 1800-tal. Du vet, det är typ sådana bilder som visualiseras. Medan den här gången att det var så sjukt att det som kommer upp nu är Chile. Och ja, och det där är en jäkla märklig upplevelse för med tanke på att ja men 300, alltså typ 250 år har Sverige liksom kommit längre, för det är så fint skrivet här, för han diskuterar att ja, men då är det en av pojkarna som är uppvuxen i de här klädfabrikerna som är lite mer bright än de andra, som kliver utanför ramen och i smyg lär sig att läsa och i typ smyg lär sig att räkna. Där han får en rekommendation till den här klädfabriksägaren, att den här pojken är skärpt. Och så får han ju då ett lika dåligt betalt jobb, men åtminstone administrativt, att det inte är... Och när han kommer hem och berättar det för sin familj så kommer det lite sekvens från pappan och säger jag hade aldrig vågat drömma om någonting sånt. Jag hade aldrig tänkt att det skulle vara möjligt. Att man ser den här hoppet tändas över att det kan komma en förändring så småningom. Och det tog 250 år i Sverige till dit vi kom idag från att det här började. Och det är så sjukt när jag läser den här boken för när jag tänker på de här bilderna jag ser på La Vega, på den här marknaden, på vägen dit i de områdena, så ser jag samma bilder. Liksom, ja, men jag vet inte, men just den här mannen som satte så starkt intryck på mig nu var där senast. En typ 70-årig man, 65-70-årig man som kommer och bär på en halv ko. Ja, men det finns inget jobb i Sverige som är sådär. Det finns liksom, ja, snickare arbetar, de har det, de har tunga arbeten. Men, rätta mig
Rent.
om jag har fel, men med största sannolikhet finns det maskiner du alltid kan använda.
Ja, men så här, jag tänker på ergonomi i varenda arbetsplats, gör
Ja,
de inte?
det må du måste. Du kan liksom inte tvinga en arbetare att bära 200 kilo för hand. Alltså det...
Alltså, här är det bara viljestyrka och hunger.
Ja. Nej, men och att man kan se, och det här har man ju märkt när vi pratar med Igna och Jenny och Pat och Gabi, att man, det finns en litet vagt av det här, ja, men Chile är Chile.
De ger upp.
Ja, men alltså, och det är därför det blir så intressant att ha det här i perspektivet med boken. För att tänk om de där hade gett upp. Tänk om de hade tänkt att ja, men det är ju så här livet är. Frågan är då om det hade blivit en förändring. Alltså det krävs ju vissa liksom som sticker ut näsan.
Eller utomstående som kommer in med andra idéer.
Kaching. Jo, absolut.
Så brukar det också funka. Sen brukar det också funka att förändring kommer från the top. Det finns
Du
figur.
pratade om det där igår, kan inte du förklara
Alltså
det?
jag tänker historiska, och kolla här med. Vi kollar på nyheten just nu och så ser de, vi ser precis poliserna som håller på i USA. Exakt som vi gör det här. Exakt samma skit. Skott med kulor mot folks ögon och våld och mord och same goddamn thing. Här ser vi
Ja,
starka bilder.
det här är tungt. Och vi har ju, ja.
Vad ska
Det
man göra?
här, ja, vet du, jag tänker mycket på, kanske kan gå in på Det är tungt att se det som händer i USA nu, för att det är exakt det som händer nu, det är vad som har pågått i Chile sedan i oktober.
Och i Kina innan dess.
Och i Kina innan dess. Och jag vet inte, ska vi förklara begreppet man stupid?
Kör på.
Nej, men man stupid är liksom, om du står på toppen av man stupid så, jag tänker, ni vet, andra året på universitetet. Man har börjat plugga. Man tror att universitetet är den allmänna sanningen. Allting man läser, det måste vara så. För någon professor i det här ämnet har skrivit om det.
Det finns en generell fetisch med akademia i hela världen.
Absolut. Och ungefär år 2 på universitetet så brukar man stå på toppen och man stupar. Eller det är min erfarenhet efter universitetet i alla fall. Att alla tror att man kan allt. Och man refererar till sin kurslitteratur och tycker att man är väldigt allmänbildad. Och sen vid år 3, 3,5, då börjar man inse, oh, det här var ju betydligt mycket mer komplext än jag från början läste. Och då är man liksom lite på väg ner från den där toppen. Man börjar inse att jäklar, jag kan väldigt lite om det här egentligen. Mm. Från att man halvåret innan stått och proklamerat inför hela klassen om att sin kunskap.
Right.
Och det här som hände i USA nu, det blev nog ett litet trapp ner från min Mount Stupid. För jag har blivit väldigt påverkad av det som händer i USA av en lite märklig anledning. Av kanske inte samma anledning som de flesta delar av nu. Det är klart att det är fruktansvärt det som händer i USA. Jag tycker att det är bra att uppmärksammas. Jag tycker att det är fint att man lägger ut de här Black Lives Matter och de svarta bilderna på Instagram. Jag uppskattar det. Jag tycker det är bra. Men jag kan också tycka att det finns någonting väldigt stökigt i att det här blossas upp över hela världen. Varenda svensk jag går in på Instagram nu har en svart ruta. Medan exakt samma bilder, exakt samma saker har hänt i Chile i 7 månader dagligen. Innan karantänen började, of course, men
ja, exakt samma bilder.
Nej, men alltså, vi har ju sett, liksom, människor har ju blivit mördade här. Nedtryckta, våldtagna, skjutna.
Det är en bättre story om du kommer från USA, tänkte jag. Det blir mer symboliskt. Vi har alla kollat på USA, vi är alla påverkade av kulturen, vi har sett dess filmer, vi förstår dem, sätt och vis. Och sen har vi hela slavhistorien, vi alla kan det. Så det blir mer symboliskt. Deras martyrer väger mer än våra. Men här i Chile, i Sydamerika, Chile har betytt väldigt mycket. Chile har stått ut internationellt. Många länder tog efter, Argentina stödde Chile, många länder började stå upp. Så vad ska man säga? Ja, grejen är så här, babe, sånt här händer hela tiden över hela världen. Chile är inget undantag, USA är inget undantag.
Nej, men det var väl snarare bara att jag insåg ju i den här processen över att man börjar se alla svarta rutor dyka upp på Instagram, så finns det någon provokation i mig. Så jag, men vad fasen var ert stöd till Chile då, när det här började? Var var allt det stödet? Och sen, man kan inte ta alla kamper i världen, jag förstår det också. Jag förstår varför liksom, ja, men typ jordbävningen eller tsunami 2001, att liksom det de flesta svenskar kände till i Thailand, men egentligen slog det på Indonesien som mest. Men det är för att det var det var ju fler svenskar i Thailand. Och det är lite samma sak här. Ja, vi är jätteinfluerade av USA, vi är lillebrorsland i USA. Det som händer i USA påverkar Sverige direkt och indirekt. Jag förstår det, men jag tror att det gick upp för mig att fasen var mycket större världen är. När jag såg det här. Att
och samtidigt så liten.
Samtidigt så liten. Jo, men just det här att man har bara blickat åt ett håll. Man har liksom blickat åt väster. I våran kultur. Och det är ju alltså, ja, människor i Sverige reser väldigt mycket. Man åker runt. Men det är ju med engelska vi ska prata.
Yes.
Det är det som förväntas att alla ska kunna.
Internationella, ja, brittiska imperiet. Tacka för den.
Lin berättade en väldigt rolig historia. Igår en god vän till mig, vi pratade telefon. Och då sa hon att då hade det varit en så här ironin i att det var en ryss och en syrier som skulle träffas och ha ett möte. De träffades upp i Paris. Och sen någonstans i den här konversationen så lyfter, om det var ryssen, är det inte ironiskt att du är syrier, jag är ryss, vi sitter i Frankrike och så ska vi kommunicera på engelska?
Jävla weird. Ja. Men yes.
Nej, men liksom just Syrien och Ryssland som båda hatar USA.
Ja, men alltså, okay, så här, jag tycker engelska är det internationella språket.
Vilket är bra.
Vi tar det de gjorde och gör vår egen grej med det. Alltså, guerrilla warfare. Vi tar deras vapen och gör det vårt. Vi kan ha engelskan. Men vi ska använda engelskan och göra något bättre än vad det engelskspråkiga landet gör. Vi
Ja.
gör något bättre. Så vad menar jag det jag ville komma in med innan? Att förändringar brukar komma from the top. Det behövs en viss kunskap och en viss utbildning. Ett klassiskt exempel är William Wallace från Braveheart. Den figuren från Skottland. Han fick en utbildning. Hans farbror eller vad det var tog med honom och lärde honom militärstrategi och latin och reste runt med honom. Så han var inte en vanlig skotte. Så när han kom tillbaka så hade han speciella färdigheter som kunde, worthy för en ledare. Han var utbildad och allt det här.
Jag skäms lite nu. William
Braveheart.
Wallace, är det...
Mel Gibson.
Ja, jo, jag har faktiskt sett den.
Yeah.
Ja. När jag var 7 år, mamma var borta en helg.
Vi får se den igen.
Ja.
Den är bra, en klassiker.
Pappa hyrde den
ja.
När jag var 7.
Awesome.
Nej, förlåt. William Wallace, är det baserat på en verklig
Ja, karaktär? Absolut är det det. Absolut är det det.
Det
Så
var min idé. Ah,
så samma sak kan det här. Vi hade en Mapuche-ledare, Lautaro, som spanjorna tog in. Och han lärde sig militär strategi, språk, allt möjligt. Sen kom han kom tillbaka till Mapuche-folket och blev en general. Alltså för dem. Alltså
jag
snackar om
nakna
Mapuches med påkar. Men de slogs mot spanjorerna över 300 år. Och spanjorerna kunde inte ta dem. Och det behövdes en ledare som hade deras färdigheter. Och jag känner att här händer lite samma sak. Om världen ska förändras så måste det vändas from the top. Då snackar jag USA, EU, England. Alltså alla de här länderna. Ja, förhoppningsvis Kina och Ryssland också. Att alla... börja förstå att vi ska skriva om det här sociala kontraktet vi har gentemot oss själva och gentemot planeten. Men kolla nu, kolla bilderna. Vi ser just nu städer fyllda av människor i städer i USA. Och det ser exakt likadant ut som här i centrala Santiago. Det är bara packat med människor. Det är samma bilder. Och jag blir så lycklig av att se det här. För jag blir bara så här, it wasn't in vain. George Floyd dog för en anledning och alla som har dött här och allt som händer. Alltså, den stora massan håller på att röra sig. Vi håller på att omorganisera oss. And it's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Vi kollade på en film igår som handlar just om en advokat. Mark Ruffalo. När han ska gå emot ett stort företag som hade förgiftat sina invånare under decennier.
De tillverkade
teflon. Tydligen är teflon jättegiftigt.
Jo, men det där kommer jag ihåg att man pratade om. Man fick inte steka i för hett.
En fråga, ska vi låta bli använda teflon?
Jag funderade faktiskt på det efter vi hade sett det igår.
Samma här.
Jag tänkte på den när Gabi och Pato använde den där lilla teflonpannan på elden.
Det
och hur den luktade i
plast över hela lägenheten.
I typ ett dygn.
Ja, nej. Fucked up.
Nej, det kan nog vara en idé att börja fundera på. Sevärd film, kommer du ihåg den hette?
Ah, damn. Nej, tyvärr.
Vi återkommer
någonting med vattnet. Mark Ruffalo, advokat, 2019 tror jag. Good movie.
Faktiskt 2020.
2020, good movie.
Lär väl vara en av de få filmerna som lyckas komma ut under 2020.
Men jag tror inte det.
Jag tänker med coronan och alltihop att man, eller kanske kommer igång nu.
De hittar något sätt att pumpa ut Hollywood.
Ja, visst. Men jag tycker det är ganska intressant det här att du och jag reagerar ju på det här rätt olika. När du tittar på det vi ser på nu, Londons gator fylls av människor.
Ja, London.
Ja, eller det var London.
Ja, det är det. Fan, vad vackert.
Jag får ju någon, alltså som sagt, du har vetat hela tiden att det är så här samhället funkar. Vi påverkas jättemycket av USA, vi liksom allt det här. Vilket gör att du har liksom gått hela varvet runt. Till att du kan
jag är inte ens arg längre.
Nej, men då du kan verkligen säga, gud vad fint att man demonstrerar och manifesterar och du skuttar ju runt här. Hur absurt den låter, en man har dött, men det har ju väckt upp människor. Det har ju liksom, men nu är det bra, nu räcker det. Alltså nu, fan, ingen mer av den här skiten, rasism och klass och usch, bort med det bara. Att du kan ju se glädjen i det här när du kommer runt i den här cirkeln. Medan jag har precis upptäckt en grej. Vilket gör att när jag ser det här i London, en del av mig ser det på samma sätt som du. Det här är helt fantastiskt, det här är bra. Man stöttar människor, den här människan blir väldigt hedrad från ett brutalt mord. Men en annan del av mig känner ju verkligen för människorna här.
Right.
Jag bara, det var inga jäkla... Det var lite som hände i Stockholm, kommer jag ihåg. Det var ju, du skickade det innan jag kom hit. det var någon manifestation i Stockholm, men då var det ju chilenare i Stockholm som hade ett litet tåg i protest mot
ja,
det som hände här i
Malmö
Chile.
Också.
Malmö, Göteborg, men...
Alla chilenarna överallt.
Ja, men grejen att just det var chilenare runt om i världen som, ja men typ Gustav Adolfs torg i Stockholm, Gustav II Adolfs torg i Stockholm, förlåt, Göteborg. Jag kommer ihåg när det var, man kan det vara 50 pers, mycket chilenska flaggor, vilket var jättekul och fantastiskt. Men det var 20 pers och sannolikt de flesta var antingen första eller andra generationens invandrare från Chile. Medan man tittar här nu på typ Londons gator, jag har väldigt svårt att se att alla de där 1000 människorna vi såg passera är amerikaner.
Jaha, det menar så. Nej.
Förstår du?
Västvärlden står ju...
Ja, nej men... Det är det här jag menar. Det är bra, men... Vad fasen var alla de här människorna för Chile? Vad fasen är alla de här människorna för Afrika? Vad sjutton är alla de här människorna för det som händer i arabvärlden? I get it! Vi kan inte ta alla kamper. Men det här är en insikt som jag bara har landat i. Jag sörjer att det är fasen inga av mina kompisar som la upp någonting om Chile när det pågick som mest här. Men nu är alla liksom, wow, det är viktigt det här. Ja, det är klart som sjutton är viktigt.
Du visade den där videon med Hans Rosling igår, hans tal.
Ja,
om Syrien.
Hela Sverige skramlar.
Right. Och han sa ju det. Hade inte varit för syrierna som kom till Sverige så hade vi inte fattat vad som hände där nere.
Nej.
Och det är ju lite som du inte letar upp de här grejerna. Så kommer du vara disträ med Netflix och jobb och familj och vänner och allt det här livsstil. Du kan väldigt lätt stänga ögonen för världen. Alltså systemet vill att du ska inte tänka på det. Är du apolitiskt? Om du avstår från att rösta och bara tänker på dig själv. Det är så här, du sköter ditt jobb, du gör rätt, du kan sova gott om nätterna.
Ja.
Men du inte agerar alls på det här, det är exakt det de vill.
Och jag tror också att den sorgen som jag upptäcker nu är ju att det är en liten hack i systemet som har nått mig. Jag tror att det är därför jag känner mig lite... Ja, men hur många år man har gått i typ ovetskap och obryddhet, det är kanske det som jag...
Ska jag säga helt så här, ska ta inte det här illa, men jag känner att du också är lite skadad av ett alltför ihärdigt PK-samhälle. När du kom hit, jag hörde hur du började bråka om saker som jag bara tänkte, det här har ingen relevans alls, om något.
Har du något exempel? Kommer du ihåg något?
Nej, men du vet alla de här diskussionerna som hände i Sverige om att du kan inte säga det här, du får inte göra så här, du får inte göra en och andra. Jag bara, vadå, du får inte göra någonting. Man bara tar den diskussionen och samtidigt finns det viktigare saker att diskutera om. Men det är verkligen Irlands problem blev Sveriges alla problem.
Ja, ja.
De säger det här är ett Irlands problem hela tiden. Därav, ni har ju bara massa Irlands problem. Wake up. Ni ska inte ha några Irlands problem om ni kan undvika det.
Ja, men visst. Men kommer du ihåg någonting? Av något exempel. Jag försöker lista ut vad det är. Vad det är du syftar
till. Vi pratar väl om feminism. Men vi pratar om vad man får göra. Vad man får säga. Jag minns inte exakt. Men många gånger har jag bara märkt så här. Ja. De här oroligheterna i ditt hjärta just nu kommer gå över. För det är inte viktigt.
Ja, du tänker så.
Ja, det är ju inte viktigt. Det ska inte bli ett riktigt problem. Jag vet inte. Jag minns när jag jobbade på posten och så hörde jag tror jag nämnt det här, jag hörde två snubbar snacka om att feministerna ville att vi skulle ha obligatoriska sittplatser på toaletterna.
Obligatoriska sittplatser
ja,
på
att,
toaletterna?
Ja, att alla public toilets skulle ha en sitt, man skulle bara ha en sittring, man skulle inte kunna lyfta på locket.
Okej.
Och jag minns att, ja för att alla ska sitta ner. Så att män inte pissar ner hela skiten.
Männen kommer ju stå upp i alla fall. Ja, men okej, okay, förlåt.
Och grejen var, personligen jag är feminist. Och jag kände att det inte är helt ologiskt. Män kommer pissa ner skiten, vare sig de vill eller ej. Och kvinnan måste stå ut med det där, bara för biologin. Samt, så är det också bevisat att din blåsa töms mer effektivt om du sitter ner.
Som man, ja.
Inte båda två.
Eller ja, självklart. Men kvinnorna har ju inte så mycket till val.
Så det finns logik bakom beslutet om det nu skulle tas. Samt så finns det en viss, man respekterar kvinnan. De såg det som att det här var någon sorts diktatur av blåsan. Och kvinnorna vill tvinga på oss och göra någonting som vi inte vill för att de är kvinnor. Bara det är så här, Jag bara sa till snubben, alltså jag förstår dem för det ena och det andra, men andra, men sen över det stora hela tycker inte det är ett stort problem. Medan det finns mord som sker, krig som förs, det finns hunger, det finns svält, vi slänger mat, vi dödar djur, planeten lider. Jag menar, bara fixa den där sittplatsen så sitter jag gladeligen. Men
Jo.
som man så tycker jag du slösar din tid av att klaga på sådana saker. Med tanke på så viktiga saker som händer i världen. Och jag tror sådana här saker måste hända. Att folk bara vaknar upp och bara säger, ja vet du vad, folk kan fortfarande bli mördade mitt på gatan, filmade i USA. Som är typ meckat, right?
Ja, nej men alltså jag måste bara vet du vad som slog mig nu när du drog hela det här exemplet? Jäklar vad du lyckades hitta ett bra exempel. För jag började elda igång. Jag började så här, ja eller så har vi bara separerade toaletter så skiter vi i det här problemet. Vad sägs om det? Och jag kunde verkligen känna, och där du bara, jag kan sitta. Och jag skämde så mycket när du sa det där. Jag bara, gud det här är inte en diskussion. Det är verkligen inte en
Det är
diskussion.
ett i-landsproblem. Som, alltså, säg det till en afrikan som knappt har något att dricka. De tvingas att sitta på toaletten, han kan bara titta på det. Okej. Jag sitter här och jag skvattar ner i jorden. Jag vet inte ens, jag förstår inte din planet.
Nej.
Och då kommer vi så Trevor Noah, han berättade om sin morsa. Och hon förbjöd honom, han fick kolla på sexuella filmer som liten, han fick kolla på våld. Men han fick inte titta på folk som hade matkrig.
Just
För
det.
han är från Afrika. Och hans morsa hade liksom sagt, så som vi säger i Afrika så svälter folk. Hon sa, det här är Afrika, vi svälter. Du får aldrig acceptera idén av att slänga mat.
Nej.
Och
Och
så.
när han hade sagt, men mamma, det är en film. Ja, men maten är riktig.
Vet du vad, jag satt upp, hörde du den där snubben jag postade igår på Instagram? Han som snackade i 10 minuter.
Nej, jag kollade
De
bara
tog
på honom.
bort den videon.
Nej!
De tog bort den videon. Det var en snubbe som var skitcool. Jag bara, God damn it, I wanna be like this guy. Det var en snubbe med en afro som höll på att bränna en sån här dofttjock pinne. Som, jag vet inte, ska väl meditationsstav, I don't know vad de kallas. Han började snacka, han började prata om historia, han började prata om när imperiet föll. Han började prata om romarna, han började prata om. Och han började förklara att det fanns många likheter i slutet av Rom. Så det man mest snackade om var matlagning. Och sångare. Det var
Oj.
det vi mest fokuserade på. För man hade mat att slänga, så man kunde ägna sig åt ja, gourmet. Och kommentera vad god maten var. För det fanns inte mycket mer att prata om.
Ja, okej. Ja, makes sense
Och
ändå.
jag kände många paralleller, för jag menar, nu har vi så mycket mat, vi slänger mer mat än vi tillverkar, men vi fokuserar mycket på gourmet matlagning. Inget emot gourmetmatlagning, du och jag är båda fans av det, men absolut, finns det någonting att säga om att om människan kan snacka om upplevelsen av att äta en tallrik, 3 stjärnors Michelin, och du kan resa någonstans för att äta det, för det är värt att resa bara för att äta den där tallriken när folk håller på att dö av svält. Det finns en diskrepans där som borde kanske ses om. Sen pratar de mycket också om vad som kommer ifall vi inte står upp med 5G-teknologi och att vi kommer vara instängda och kontrollerade. För 5G är så jäkla snabbt att de kommer kunna se vad vi gör, hur vi gör, kunna kartlägga hur vi kommer agera. Alltså total kontroll. Så vilket makes sense med tanke på hur imperier funkar. Det verkar som nästa steg. Normalisera militär, normalisera vara instängd, ingen kontakt. Minsta lilla kontakt, alltså det är därför det är så viktigt att vi tar till gatorna och begär förändring nu. This is the time. Vi måste fylla gatorna och begära en förändring nu. Vi måste agera nu, inte imorgon, nu.
Ja, men och inte heller att ta till gatorna. För mig. Ja, men,
Fredlig protestation.
exakt.
Fredlig protest.
Ja, alltså att
Fredlig protest.
ut på
Fredligt.
gatorna och man demonstrera.
Alla med mobil i hand. Med mobil i hand. Det är vårt absolut bästa vapen de gav oss. Hur ska man kalla det? Det här äpplet som Eva
Ja.
åt. Vi har det nu. Jag kritiserar alltid mobilerna. Jag tyckte det var trist att människan nu för bara 15-20 år sedan började leva helt ihopkuvad liksom. Och ingen läser en bok utan alla bara stirrar på sin mobil och kollar på likes och får dopaminkickar. Jag tyckte det var lite trist. Men teknologin behövde mogna och vi behövde mogna med teknologin. Så nu har vi internet och vi har Instagram och vi har alla de här grejerna, TikTok, som håller på att dela information och kunskap och det kommer bli väldigt svårt att vara ignorant. Om nu och om några år till. Det kommer bli väldigt svårt för saker som skulle ha varit en allmänbildad, kulturiserad opinion kommer kunna delas till dig inom 5 sekunder. Och du kommer inte kunna stänga ögonen för det. Du kan inte.
Nej, nej, nej,
Det var
nej,
lättare på 80- och 90-talet. Joe Rogan snackade om det på 80-talet. Var vi alla dumma ju. Om någon sa någonting så trodde du på dem. Du hade inget sätt att kunna bevisa det på något
nej,
vis.
Nej, visst, det är klart.
Idag har vi ett oändligt bibliotek i bakfickan som kan visa dig och svara på vilken fråga när som helst, var som helst. Samt om du ser någonting opassande så filmar du det. Vi alla är reportrar, vi alla journalister, så vi kan filma det, dela det. Och det blir onekligen, alltså det blir undvikligt. Ja, människan står upp. Vi har utvecklats. Vi har lagt till ett till organ utifrån. Vi är som en cyborg.
Nej, lustigt, men det var din pappa som sa. Vi pratade om att han var mobilberoende.
Och han så är
sa
mobilberoende.
Han, jo, men så sa han, det är en del av min kropp.
Han har massa tics nu för att checka efter mobilen. En massa tics, han checkar fickan, han checkar var han är hela tiden. Han rör sig, han har ett rörelsemönster
runt telefonen. Ja, och ber om ursäkt till allra äldre generationer samt inom min generation. Men jag tror att Alexander Bard pratar faktiskt en del om det här, om internetanvändandet. Att de här typ 70-talisterna och 80-talisterna, att de har inte fattat det.
Mm.
De har inte fattat hur man använder internet. De som kommer nu, det är de som get the point. De är snabba, de är rappa, de snabbt söker sig till information. Och så drog jag något exempel med att ja, men de här 70-talisterna, det är mycket uppdateringar på Facebook. Idag har vi haft det trevligt, jag och barnen. Och så där är jag ju inte tonåringar, alltså gymnasieeleverna, så använder ju inte de Facebook eller Instagram eller någonting idag, utan allting ska gå fort.
Ja.
Och det finns det väl för- och nackdelar med, men jag kunde märka när jag jobbade som lärare. Vi samlade ju alltid in telefonerna i början av lektionen. Men sen hade man vissa lektioner. Något friare. Men lyssna på musik om du vill eller motsvarande. Men så sitter det ju en kille och med en hörlur i. Med ett TED-talk. Och jag bara, men ta bort det där. Han bara, men vadå? Jag bara, men du kan ju inte ta det här liksom, när jag föreläser. Och så tror du inte att den här killen bara typ rabblar upp ordagrant vad jag har sagt. Senaste 3-4 minuterna.
Wow.
Och jag bara tittar på honom. Jag bara, det är väl klart. Och så hela klassen började skratta åt mig självklart. För han utklassade mig i den här situationen.
Han var 3 steg före.
Ja, men det där är tror jag en grej som tonåring eller de ungdomarna som växer upp idag. De blir bättre. De är grymma på multitaskare.
Multitasking. Och de lär sig fler språk. De blir, alltså, engelskan blir ju deras. Det blir lika naturligt som svenskan.
Mina elever var ju bättre än mig på engelska. Trots att jag har varit i engelskspråkiga länder och bott där.
Förvånar mig ingenting.
Nej.
Så de är redan bilingual. Vilket också för med sig fördelar om multitasking. Och din hjärna fungerar lite annorlunda. Du får fördelar. Människan är på att utvecklas. Speciellt i moderna länder.
Ja.
Vi är på förfronten av mänsklig kapacitet. När det gäller intellekt och teknologi. Så det är häftigt och det kommer med ett visst ansvar. Jag tror det är det som händer just nu. Jag tror helt enkelt människan var tvungen att bli bra mycket visare, bra mycket snabbare.
Fast det som jag tycker också är intressant nu, att man säger ju att människor stänger in sig med sina telefoner, människor. Det är också kanske det här som den nya generationen kommer med. Alltså men nu när revolutionen startade eller manifestationerna startade i Hongkong och Kina, här i Chile, det var ju ungdomarna.
Med Instagram och allt.
Yes, där. Men att det där är ett supplement till supplement heter det?
Ja, ett tillägg.
Ett tilläggssupplement. Det är liksom ett supplement till verkligheten. Att även om mycket av deras verklighet går igenom den här, så är det fortfarande de som har gått ut på gatorna. Det var inte vår generation, det är inte de äldre generationerna som har tagit gatorna och börjat, nej vi går inte med på det här. Utan det är ju de där odågarna till tonåringarna som bara är inslutna i telefonen.
Nej.
Men det är de som har gått ut på gatorna, det är de som säger nej nu, det är de som får med sig de äldre generationerna att, hörni, vi tänker inte acceptera det här någon mer. Ja, men i USA, vi kollade ju på någon av de här första riotsen som var, de här första manifestationerna, det är bara ungdomar.
Mm.
Och sen så börjar man se, liksom, det börjar droppa in fler och fler vuxna, men det är de som driver det. Att de har hittat ett sätt att hantera, och anledningen till att vi kan se det här är för att ungdomarna filmar. Det är för att de har sina telefoner, de vet vad de ska göra av det här.
De är fotsoldater.
Ja, men och det där är så, det där är riktigt coolt. Och
Jag tror man underskattar internet. Vi pratar om det hela tiden. Men jag har till exempel Ignacio, han som sitter instängd på sitt rum hela tiden. Under vår uppväxt, vi var polare sedan gymnasiet och innan dess. Jag kommer låta konstigt, men jag såg honom aldrig som en riktigt, inte så himla klipsk person.
Ja, men han hade väl lite svårt i skolan.
Han
de
var
två
väldigt
år
och... skygg och osäker och alla de här grejerna gjorde att han presterade dåligt på skolan. Så du vet, jag såg aldrig hans intelligentaste sida.
Nej.
Vi delar tv-spel och du vet, ungdomligheter, du vet, bara skitsnack.
Mm.
Men de här senaste 2-3 åren så har han typ gått in i någon konstig virvelvind av att bara stänga in sig och kolla och informera sig om allt möjligt. Otröttligt.
Mm.
Om USAs politik. Han kan sitta och kolla på USAs kongress i timmar. Och bara följa den. Och sen kolla på massa historiedokumentärer och politiska opinologer. Så nu har han blivit en helt annan person. Ganska välinformerad. Och det är häftigt för man ser hans engelska utvecklats. Han kan citera amerikanska lagar och grejer som man bara tänkte, du kunde inte det här för bara några år sedan.
Nej.
Och det är tack vare och inget annat internet. Internet, snabb internet, han i sin värld, ingen stör honom. Och så bara informerar han sig. Och jag tror det där också kan vara lite berusande, lite beroende från kallande också. När du inser hur pass, du vet, ju smartare du blir, det öppnar upp en massa dörrar som bara högre och högre upp, så att det blir non-stop.
Fast det
blir ett frosseri av information.
Ja, det där är fantastiskt. Men nackdelen med det där, vilket jag upplever med Igna, är ju återigen Mount Stupid.
Yes.
Alltså för Igna, han anser ju sig som allvetare. Och just det här med amerikanska, liksom all amerikapolitik, jag tänker inte sätta en lilltå i den där konversationen i en negativ ton, för att han kan det där.
Mm.
Jag kan det inte. Men jag har märkt att i andra situationer när vi diskuterar så har han fel. Och där jag säger bara, nej men du, nej, så där är det inte riktigt. Och han blir väldigt, jo, nu ska jag förklara för dig att jag ska berätta en sak. Det är väldigt...
Och det är där den där skyggheten från skolan kommer att spöka.
Ja, kanske.
För han är inte van vid att bli utmanad on a regular basis. Han är inte van, speciellt inte nu, han har varit instängd så länge att han kommer ut, han tror att han är som Moses. Med de två stenarna. Bara, I got this. Och man bara, nej. Och det är där baksidan kommer. Så ja. Det kommer med ett visst ansvar. Men jag ville illustrera magnituden av att du kan idag lära dig vad som helst. Och det ger mig stort hopp, speciellt i de fattiga länderna.
Nej, men det här är ju så fantastiskt. Jag tycker jag att Alejandro är... Vi har ju pratat mycket om det. Det är vår gemensamma vän här.
Vår gemensamma vän svartbälte jiu-jitsu, brasiliansk jiu-jitsu. Han är... All around cool dude.
Ja, alltså det har verkligen blivit en storebror. Till oss båda. Och jag älskar den här människan. Han är fantastisk. Och han och jag har äntligen börjat kunna kommunicera lite mer ordentligt.
Mm.
Min spanska.
Mm.
Men är det någonting som jag har märkt med honom när man sitter och pratar. Så är det ju, jag vet att han är uppvuxen fattigt.
Yes. Nätt och jämnt.
Ja, nej men
det
inte
vara,
värst.
Det kunde vara värre.
Ja, men han har haft liksom...
Mm.
Man har inte kunnat köpa allt man har velat under livet, rent krasst.
Nej, väldigt få chilena kan göra det.
Mm. Nej, men han har haft det lite tungt när han var yngre och han har inte varit utomlands, oss vetligen. Nej, men att därför när man sitter och pratar med honom, när jag träffade honom första gången så tror jag att han sa något i stil med, men du ser ut som... Vad 17 var det han sa? Ja, men mitt smeknamn blev ju Vikinga.
Ja.
Alltså så viking fast i feminin form, Vikinga.
Mm.
Och han skrattade ut det där. Och sen började han prata om om asa-religionen.
Ja.
Och berättar om alla gudar. Och jag satt ju bara... Okay. Jag hade ingen aning om ens en tiondel av det han berättade om.
Mm.
Han var så påläst om den religionen som mitt land kommer från för ja, hur många år sedan det nu är. Det sitter han och berättar för mig om. Sen började vi prata om Italien. När han berättar om en lång historieföreläsning för mig om Italien. Jag var i Italien i somras, jag har inte en suck till närhet av den kunskapen han har. Och det här, där gav det mig en verkligen sån här... Man kommer typ inte, shit det här insåg jag nu. Det kommer typ inte gå att längre bekosta universitet. För att du vet, all kurslitteratur, du kan ju typ få tag i allt. Du kan ju, alltså...
Nej.
Ja men faktiskt, i och med att det har blivit så lättillgängligt. Alltså det blir väldigt svårt att legitimera att du ska ha enorma universitetskostnader när det du kan lära dig finns tillgängligt.
Det, standarden har höjts hos människan.
Ja, alltså ja, absolut, allmänkunnande standarden.
Du kan inte knuffa ner människor lika lätt eller särskilja människor lika lätt på grund av kunskap. Vilket alltid varit the power.
Mm.
Det är därför vapnen kom fram nu.
Ja. Vet du, jag måste berätta en historia om Alejandro innan jag glömmer det. För det här är den största livsläxan. När han berättade att hans hus hade brunnit ner.
Ja.
Så här i Chile så brandmännen är inte betalda, utan det är volontärarbetare.
Allihop.
Allihopa är volontärarbetare. Och det hade börjat brinna i deras hus när han var tonåring.
Nej, han var ung man, 23-25.
Ja, men i 20-årsåldern hade börjat brinna. Och brandkåren kom dit och Alejandro försökte hjälpa så gott han kunde. I och med att ingen utbildad. Så att de försökte rädda så gott de kunde allting som fanns att rädda.
Ja, han blev ju actionman igen och började hoppa upp på tak och nästan slå sönder sig. Men försökte rädda så mycket han kunde.
Ja, men sen att när det hade brunnit ner, så hade hans mamma sagt till Alejandro, gå och köp potatis och gå och köp kött. Och så hade Alejandro tittat på att mamma, vad menar du? Att vi ska fira. Vi ska fira att vi lever. Och hur de hade suttit mer eller mindre över bränderna efter huset och grillat sin mat och firat.
Grannarna bara tittade, de kunde inte tro sina ögon. Bara, vad är det här för någonting? Ni förlorar allting, ni borde vara helt förstörda. Bara, nej, nej.
Vad är visdom om inte det?
Mm.
Alltså det där är så, snacka om ett sätt att se på livet, ett vist och klokt vis, att vad är det som betyder egentligen? Och att kunna se det i den där totala förödelsen det innebär att vara fattig, förlora allting man äger och har och alla de här situationerna och ändå kunna vara så klarsynt att vi lever allihopa, vi ska fira.
Vi ska få med Alejandro till Sverige någon dag.
Det där har vi pratat om också, att nu kommer det komma en liten egoistisk del av mig här. En litet bekännelse. Men jag har alltid imponerat mycket över de människorna som, kanske också för att jag inte haft så särskilt bra ekonomiskt. Jag har inte haft det dåligt, jag har haft det bra. Men inte mer än att jag själv har kunnat resa. Kanske sista året när jag jobbade som lärare. Och det blev ju den här resan då. Men människor som, ja men jag bjöd med mig en kompis till Thailand i en månad. Det var så här, oj, shit, det är snällt.
Mm.
Det hade jag nog aldrig kunnat ha råd med. Och du vet, det är mycket med familjen, den närmsta familjen man hade kunnat tänka sig göra det till.
Ja, jag förstår.
Men tanken av att få åka med dig till Sverige, jobba ihop hos en ordentlig lön och tågluffa med Alejandro runt i Europa och bara ge honom den här upplevelsen. Alltså det skulle vara den finaste presenten till mig. Alltså återigen, om man nu tänker riktigt egoistiskt, på yttersta spetsen av egoism, så är det därför jag gör det. För att jag vill se honom uppleva de här sakerna och få bara liksom betrakta honom. Och jag har en bild framför mig, och det jag har ju sagt den till dig innan, att i Rom när man åker till Colosseum så finns det en metrostation. Så när du kommer upp ur den och dörrarna slås upp så står Colosseum där.
Vad heter det?
Ja, och jag började ju i somras när jag såg det. Jag började bara gråta. Och tanken av att få hålla Alejandro i handen och se när dörrarna öppnas och så se hans blick när han ser Colosseum. Alltså jag...
Det kommer.
Det finns typ ingen summa som är för stor för att jag ska få... För att jag ska få se det där. För Alejandro, att han skulle få resa, att han ska få se världen, det... Jag tror aldrig det har funnits i hans idé av vad hans liv skulle bli. Hänger du med?
Ja.
För att det är för dyrt.
Mm.
Det är för svårt. Det är för...
Alltså, chilenarna vill ju sticka. De flesta unga chilenarna vill dra härifrån. Det finns inget att hämta här längre. För det finns så mycket politiskt trassel och historia. Att systemet kommer förändras, men det kommer ta lång tid. Hade jag varit en ung chilenare här, hade jag stuckit. Det är bland det smartare man kan göra. Man behöver, det är inte så lätt alls.
Nej.
You know, men det, till exempel jag som svensk chilenare. Det vanligaste folk brukar säga till mig när jag presenterar mig själv är: varför är du här? Du borde inte vara här. Och hur kan man ta sig till Sverige?
Ja.
För så är systemet, you know. Världen blir tuffare och mindre. Det är därför så mycket flyktingar, speciellt från mer drabbade ställen än Chile. De bara sticker. Det är ingen fråga om saken. Här kom det många immigranter från Haiti, från Venezuela, många från Peru.
Peru,
Alltså det är fullt av, nu Chile har förändrats, hela befolkningen har förändrats. Lite som Sverige med när syrierna kom. Helt plötsligt hade bilden förändrats lite grann.
Alltså jag tror att det kom även tidigare, alltså jag tänker hela
Jo,
Jugoslavienkriget, alltså
visst!
Sverige har ju haft många förändrande bilder under åren.
Absolut, men sen går åren och man anpassar sig och till slut fortsätter vara Sverige. Jag antar att det fortsätter vara Sverige nu, men det fanns en period där det kom 250 000 syrier på en gång. Där Sverige bara såg inte ut som Sverige, såg ut som något annat place. Och jag sa det till svenskarna, ni får börja acceptera idén av att ert gamla Sverige kommer förändras, för världen förändras och har alltid förändrats.
Ja, visst.
Er tradition, om man ska vara riktigt krass, många svenska traditioner har inte mer än 100 år. Jag menar, taco fredag har inte mer än 15 år. Så det, många av de här traditionerna man tror är för alltid, it's not that way. Och en stor tradition som jag tror vi måste börja kolla över är kapitalismen i sig. Människan började inte som kapitalistiskt. Vi var mer community. Om vi kallar det någon ism så var det mer lik socialism. Och sen kom agrikulturen och sen kom kungadömen och sen kom feudalismen och sen kolonialismen och sen industrialiseringen och kapitalismen och sen tror vi att det här är det enda sättet. Men nej, människan har levt på många olika vis och nu med de här teknologiska framstegen. Jag tycker det är god tid att börja ifrågasätta hur vi gör saker och ting. Istället för att predikera Adam Smith eller den amerikanska konstitutionen. Som har flera hundra år, de skrev det med en jäkla vad heter det, fjäder och jag menar, tack. Jag tror vi kan göra bättre. Vi har internet, vi har globalisering, vi har 5G, vi har consciousness, vi har historia. Om man, alltså jag känner så här, det finns två plan. Det är en sån blandning mellan det metafysiska och framtidstänket och teknologin, futurismen, där vi kan spekulera och göra dokumentärer eller serier som Black Mirror och vi kan få en idé om vart människan är och vart vi går och hur vi gör saker och ting och vad vi känner. Och sen har du historia, där du kan med papper och penna bevisat se vilka som är den mänskliga tendensen. Och om du kollar på historia, så det som händer just nu och det som hänt under alla de här åren, alltså det är bara en rerun, alltså det är bara en repris på saker som hänt förr. Så varför, jag tror vi kan ändra vårt sätt med en mer utbildad idé, opinion, åsikt.
Jo, men det är därför det blir så stökigt när man har en idé om att man ska följa, ja, men som du säger, Amerikas konstitution. Ja, men vad är den? 200 år? Lite drygt. Men det är fortfarande 200 år.
Och de följer det i punkt och pricka, för det är en väldigt bra dokument, men det är jäkla gammalt.
Ja, alltså man behöver ju kanske förnya vissa av de här idéerna. Och jag tänker mycket på det du pratar om. Det finns en svensk komiker som heter Aron Flam. Som man kallar han judisk libertarian eller något sånt där. Men han har gjort en liten serie som heter En svensk tiger. Nej, det här är en svensk tiger, för han höll på att bli stämd för att han hade tagit en svensk tiger. Av de som gjorde den där målningen, En svensk tiger.
Jaha.
Så han gjorde en serie som heter Det här är en svensk tiger, där han förklarar om Sverige. Jag ska lyssna på den igen, men han förklarar mycket om rasismen i Sverige och mot judarna och framförallt vad muslimerna utsätter judarna för. Och diskuterar det här väldigt mycket.
Ja,
Och
Malmö är ganska antisemitiskt. För vi har så många araber.
ja, nej, men det kan jag nog
Från
tänka mig.
Palestina.
Ja, nej, men det kan jag
Så
tänka mig.
det är förståeligt. Men ja, inte förlåtligt, men förståeligt.
Vad hemska, jag skulle komma någonstans med det här. Vad pratade vi om innan?
Du snackar om en judisk libertarian.
Och innan dess så sa du någonting.
Jag sa någonting om teknologin och idéer, framtiden och historia.
Just det,
Det
det
var det.
var med, tack. Med socialism, du sa att nej, men från början så var det mer likt ett socialistiskt samhälle.
När vi levde som
Ja, men klansamhälle.
hunter-gatherers och vi rörde på oss som mongolerna.
Jo, men typ klansamhälle.
Ja.
Men där det finns typ studier, om det är han som pratar om det eller om det är någon av hans gäster, men där du kan hålla koll på en grupp fungerar bra socialistiskt, inom citationstecken, på ungefär 150 personer. Alltså du har en grupp på ungefär 150, säg en by. där är det ett fantastiskt system, för du känner alla så pass väl att du vill hjälpa dem. Nej, men vänta, jo, men om jag tar det här så kan du fixa det där, och så hjälps vi åt i den här triben.
Mm.
Och där är det ett system som funkar, men med tiden, desto större samhällena blev, desto svårare bara för att du började komma in människor du inte kände där. Du inte, varför ska jag slita ut min kropp för en helt främmande människa jag inte vet någonting om? Det är för alldeles väldigt onaturligt, och också vårt psyke, att vi har ju alltid varit ganska avvaktande för det vi inte känner till, som är rent biologisk funktion.
Mm.
För att det är det som har gjort att vi överlevt. Om man har gått fram till ett lejon och vill klappa det, så kommer du dö. Du har blivit rätt avhållsam, att nej, det här kanske finns någon fara, och samma sak med människor.
Mm.
Att klaner har haft sammandrabbningar eller haft möten har ofta slutat i fullständig slakt. Eller som när spanjorerna kom hit till Chile, där deras sjukdomar bara spred sig runt om över hela Chile och dödades majoriteten av Mapuche-befolkningen. Och där spanjorerna tog med syfilis tillbaka till Spanien. Antingen från
Amerika.
Kuba eller från... Men det var något av de här länderna de invaderade, de fick med sig syfilis tillbaka.
Mm.
Så att genom historien har det alltid inneburit att när du får en... liksom, att vägar korsas mellan olika klaner eller motsvarande, så har det inneburit katastrof.
Yes.
För att antingen ska du förstöra, göra din klan större, alfahamnarna möts och det blir sammandrabbning och människor dör. Och av den anledningen, genom evolutionen, så har vi därför blivit ganska observanta. När det kommer människor som ser annorlunda ut än oss själva, så kommer vår hjärna instinktivt reagera med, oh, vad är det här? Och det är därför är så himla viktigt att prata, exponeras för, utsätta sig för, genom att resa själv, genom att öppna armar, genom att vara nyfiken, ta till sig all information som går om de här människorna som kommer, och även när du själv reser, sätt dig själv i ett resande perspektiv. Jag har ju fått med mig så oerhört mycket av att lära mig ett nytt språk här. Alltså hur, jag var lärare för en förberedelseklass i Sverige förra året, vilket innebär att det är precis nya nyanlända barn som kommer. Så att jag hade med 5-6 somaliska barn och några iranska barn i den här klassen. Och jag gestikulerar ju för kung och fosterland där inne för att få dem att förstå vad jag vill undervisa om.
Och bokstavligt talat
för kung och fosterland.
För kung och fosterland.
Ja, till och med det. Nej, men med min olika teaterrörelser så att de skulle förstå och lära sig. Jag hade NO med dem.
Mm.
Peka på hjärtat och hjärta skriva på tavlan stort. Men jag var så himla... det är barsk mot dem. Ja, men ni måste öva på svenska, ni måste prata på svenska, var inte blyga. Aldrig att jag tvingade dem, jag var väldigt sådär, jo men kom igen nu då. Och vilken enorm förståelse jag har för de här barnen idag.
Right.
Sen jag har kommit hit, att du vet, första, liksom första månaderna.
Det är om jag bara
skulle, nej, men om jag bara skulle ta mig utanför dörren, om du nu mot all förmodan var borta någonstans, eller om jag ville göra någonting på egen hand. Alltså, bara att gå in och köpa en dricka var ju skitsvårt. Och jag skämdes. Och jag såg att människorna tittade på mig lite så här, another gringo.
Och sen finns den stora risken att du blir hasslad också. Att de försöker ge dig fel växel eller någonting.
Ja, ja.
Som det vore en lite.
Är det där, ja, jag undrar hur många gånger man har blivit hasslad egentligen. Fast jag har upplevt att människorna varit väldigt, ibland jag har gett för mycket och ofta fått tillbaka.
That's good.
Ja,
Nej, jag tror du har skött det perfekt. Det har funnits risk för, men du har varit förberedd. Du har varit väldigt snabb på att förstå.
Men jag känner ju också av med människor. En gång jag har blivit hasslad, jag visste. Det kände jag ju av direkt när jag gav honom pengarna. Han bara låg. Och så sa jag, ja okej, nu.
Hon är med.
Ja, nej, han tog ju pengar. Han tog ju mer pengar.
Jaha, okej. Okay.
Och jag var ju precis när jag hade kommit hit, när vi bodde i Carmen.
Mm.
Jag kunde inte säga någonting. Förlåt på spanska.
Oh.
Ja, och han bara, si, todo bien.
Så vad gjorde du? Du bara,
nej, men jag,
gick långsamt tillbaka inte... och säger, vet du hur mycket jag tjänar, din fucking idiot?
Nej.
Okej.
Okay. Även om jag hade velat att jag inte kunnat.
För du kan inte spanska.
Nej, exakt. Nej, men att sådana där situationer, nu är det ju fint i Sverige att jag har svårt att tänka mig att om en nyanländ går in på H&M att de kommer ta en högre pris och stoppa ner pengarna i fickan. Sverige och svenska systemet funkar ju inte riktigt så.
Nej.
Allting är ju så otroligt strukturerat och du blippar in varenda liten vara, du har kvitto på minsta lilla beståndsdel. Men att lära sig ett nytt språk, att komma dit och känna liksom den här känslan av att den här människan lurade mig precis och jag kan inte göra någonting åt saken.
Mm.
Det där var jättenyttigt, och för att jag ser ju det också ur ett, liksom, som svensk med alla invandrare som har kommit. Och jag kan se så många situationer när jag har stått framför klassen och jag bara kan känna med, jag ser pojkarnas blickar Och jag har kunnat se den blicken hos mig själv i spegeln. Den här, vad jag vill säga så mycket med.
Kan ej.
Och hur mycket jag har landat i de här, shit alltså. Men å andra sidan, det är lätt att tänka här nu, ja, man skulle ha varit en snällare lärare och man skulle ha, nej. Jag tror till och med att jag skulle ha varit hårdare. För att jag har insett att det enda sättet att lära sig ett språk, det är som att kasta sig ut och för en klippstup och hoppas att man landar okej där nere. Det är typ så det känns. Man skäms så mycket, folk börjar skratta. Men det går inte på annat sätt.
Nej, det är ju så. Man får vara daring, man får vara lite modig.
Ja, men och sen hur många gånger har inte jag råkat säga fel och människor och börjat gapskratta? Det är jättejobbigt, för det är nog så jobbigt som det är att prata spanska.
Right.
Men på samma sätt, hur många gånger har inte jag liksom lutat mig bakåt och knipit ihop tänderna när jag har hört något jätteroligt av mina nyanlända elever har sagt på svenska. Och inte ens behöver vara roligt, utan det kan bara vara väldigt gulligt. Man har väldigt gullig dialekt på svenska.
Ja, alltså det, för det mesta skrattar man ju inte för att håna människan. Det brukar vara bara komiskt.
Nej, men det är så, nej, och det är det här jag förstår nu. Men man känner ju fortfarande, och nu skrattar de åt mig för att jag är dålig. Så är ju inte fallet.
Ja, nej, det finns två sätt att se på det där. För jag menar, yes, man ska absolut se det som part of it. Men sen, till exempel en sak jag alltid stör mig på mina fellow utländskt påbrå, liksom immigranter i Sverige, var att de alltid snackade om, varför måste svensken alltid ställa frågan, vart kommer du ifrån? Du vet, de tyckte det var kyligt, de tyckte det var kallt, de tyckte inte om det. Det var en direkt sån här, du och jag är inte samma, vad gör du här, vad gör du här i mitt land? Typ. Men samtidigt, hade jag varit en ljus blå svensk och jag ser en 2 meter lång brother från USA gå runt i Malmös gator, det första jag vill fråga liksom, jo, berätta din story, var fan kommer du ifrån? För du, klart, inte här.
Nej.
Jag menar, det är typiskt nyfiken fråga. Så jag tror det finns många sådana här, väldigt mycket rum för missuppfattningar. Samt, lika så där. Är du immigrant i Sverige och du klagar om att de tittar på dig sådär, du är också ett ilandsproblem. Du är också ilands, jag menar, come on.
Ja, då har du redan blivit svensk.
Du har kontrast, du har en historia, du har perspektiv. Jag menar, farsan, jag tror han och alla chilenare och alla immigranter i Sverige har en sån automatisk knapp de kan trycka på och bara börja ge en lång diskurs över hur tacksamma de är för Sverige.
Ja.
För alla förstår hur lyckligt lottade de är. Ja. Och det är djupt sett. Och det bekräftas varje dag. Varje gång de tittar tillbaka till sitt land eller pratar med familj. Och det finns så många nivåer. Socioekonomisk status, psykisk hälsa, fysisk aspekt. Är du vältränad, är du smal, är du överviktig och sjuk och in i sjukhuset, som man är här med allt skräpmat och dålig stress och allt så här. Alltså det är så många lager som man är tacksam att man bor där borta, men samtidigt har man de här, jag vill helst inte vara, jag vill inte bli ifrågasatt om vad jag gör här, jag har bott här i 25 år. Men I'm sorry, du ser bara så jäkla du ser ju ovanlig ut, du är inte en vanlig svensk. Svensken kommer fråga, för det, It's a conversation icebreaker.
På samma sätt som att människor här frågar dig var du kommer ifrån, även fast du har 2 chilenska föräldrar och ser väldigt chilensk ut, för man ser på din kroppshållning, man ser på ditt språk, liksom man
sätt
har
att gå, mina sätt kläder, att gå,
allt det här. Du blir ofta frågad var kommer du ifrån.
Hela tiden.
Ja. Och då är du liksom rent, om man kollar biologiskt, chilenare. Du har inte en svensk mamma, du har inte en svensk pappa, du har 2 chilenska föräldrar. Ändå. Du ser exakt likadan ut som alla här.
Yes.
Fast ändå inte.
Och där måste jag ställa mig själv frågan. Vilken situation ska jag ta här? Ska jag känna mig, jag är ingenmansland, jag är varken där eller här. Ingen uppskattar mig som jag kommer därifrån. Och ack, mitt liv. Eller så tänker jag, jag har faktiskt 2 liv. Och dubbelt så många olika erfarenheter än de flesta. För jag har levt på 2 helt olika platser med 2 helt olika världar. Men jag är lycklig lottad, det är jag som vann priset.
Ja.
Alla liv är lika värdiga, men det är ett ganska intressant liv när man gör den här ansträngningen. Du kommer få de här frågorna, vad gör du i mitt land? Eller var är du? Eller varför är du här? Varför åker du inte hem? Alla de här frågorna som man kan ta väldigt illa. Men samtidigt så tänker man, det här min sanning är min sanning och jag vet var jag står. Och jag är faktiskt väldigt lycklig av besluten jag har tagit. Och surfa den vågen istället. Istället för att slösa tid på, de sa att de Du sa, vadå ni, vadå vi men den snubben du sa på kafeterian, du sa en gång, bara ni såna som du ska inte, vad var det du sa?
Ja, nej men såna som när man han skulle ta kaffe.
Ja.
Att ja men varför har ni mynt för den här kaffemaskinen? Jag har fått såna som du inte ska sno kaffe. Garvade jag och det blev helt tyst. Och sen han kommer tillbaka och bara, ja men tjena rassen. Vadå rasser? Ja, men sådana som du. Och det är där det gick upp för mig att han inte var svensk.
Nej.
Jag hade inte ens noterat att han hade något annat Nej. Ursprung.
Nej.
Och då gick det upp för mig och då tittade jag på honom och sen började jag gapskratta. Och så sa jag, men du som student din... Alltså, och så tror jag, ja. Så sa din idiot. Och så ja. Skrattade vi för det var en väldigt vänlig stämning. Jag bara, jag har inte ens lagt märke till var kommer du ifrån ens. Ja. Jag har inte ens tänkt att du har en annan hudfärg. Och då blev ju han... Lite så här, jaha.
Men det där slösar man så mycket tid. Ja, den där PK-grejen.
Som... Vet du vad jag tror också? Jag tror också att du vet... jag kommer ju från Norrland. Och visst, det har varit mycket. Det var mycket invandrare. Absolut inte mycket. Men i min uppväxt var det många invandrare. För att min bror var vänner med väldigt många från olika nationaliteter. Och därför blev det aldrig för mig att... Du vet, man, det var kanske 2 stycken invandrare per klass. Vilket gjorde att... De blev ju svenskar direkt så du noterade liksom aldrig att de skulle ha någon annan historia än den vi hade. Och kanske naivt, men man var barn.
Ni levde i samma kontext.
Ja, men och du vet, aldrig tänkt på det. Och det där slog mig först när jag kom till Göteborg. Det är typ första gången jag kommit i kontakt med någon som har känt att det finns rasism. Och det kan vara jag som helt har missat den här frågan. Och de i Skellefteå och de som jag växte upp med så kanske de verkligen upplevt rasism och det ena med det tredje. Men jag så kunde inte se det då.
Mm.
Men just den här kommentaren slog mig så hårt när han bara, men sådana som jag. Jag bara, du är student, du är fattig. Alla studenter är snåljåpar.
Right.
Och då han bara, ja, jag som student. Jag bara, vad skulle jag annars vara?
Men kolla de här titlarna, you know. Vi alla människor först. Jag skulle helst att vi inte pratar ens om ras eller sexuell läggning eller vilket titel du har. Alltså, om vi bara värdesatt människan först, den mänskliga värdigheten först och främst, och sen allt annat, då har vi en helt annan planet, ett helt annat tankesätt, och jag tycker vi kan unna oss det med tanke på våra teknologiska framgångar, hur vi lever, vi är så nära att ha en flygande bil alltså. Ska vi ha flygande bil och vi fortfarande snacka om saker som kunde snackas om för 1000 år sedan, please, alltså så här. det måste finnas en sammanflätad grej här.
Men det är det här vi pratade lite grann om. Det finns en fantastisk dokumentär på SVT. Jag vet inte om den fortfarande går att se. Men den heter 3 dagar vi aldrig glömmer. Som handlar om Woodstock.
Mm.
Det är en sån sjukt rörande dokumentär där. Men framförallt. Jag tror att det var 500 000 personer. I det där festivalområdet. De hade ju väntat att det skulle bli några 100. Men det blev 500 000. Inte ett slagsmål. Och det här var ju på, vad var det, 69?
Slutet på 60-talet.
Ja. 68-69.
Mm.
Vilket var en tid i USA som var ganska, fortfarande väldigt mycket rasism. Liksom allting i högsta grad pågående.
Jag tror att i vissa stater kunde fortfarande inte svarta och vita gifta sig.
Ja, men till och med det. Liksom det är där vi pratar. Och så ser man det här Woodstock. Svarta, vita, asiater, långa, korta, tjocka, smala, gamla, unga. Alla kategorier av människor sitter, röker weed, dricker öl, pratar skit, lyssnar på musik. 500 000 personer utan ett slagsmål. Och när jag såg det där så är det så här, ja det är klart det finns hopp. Vi måste bara hitta den gemensamma nämnaren mellan oss. Och sen är ju frågan att, det som jag också har tänkt på, nu filosoferar jag fritt här. Men det som jag också har tänkt på när det kommer till, i och med att i Sverige så fungerar, men alla människor är jäkligt olika. Fram till för typ 50-60 år sedan var Sverige superhomogent, vilket gjorde det väldigt enkelt att styra det samhället i en riktning. Man kunde skapa till och med en samhällslögn och alla kunde köpa den för att den identifierades som reell. För att alla tänkte på typ samma sätt, väldigt hårdraget. Men sen började vi få influenser från andra sidor och andra håll. Och helt plötsligt så blir det ganska stora motsättningar. Och det jag tänker är det där att tänk i framtiden någon gång om man skulle istället för att sätta nationella gränser utifrån etnicitet sätta nationella gränser
idéer.
Ja men alltså så här, vad tror man på för samhälle?
Nice.
Ja men alltså så här, ja men som det här Woodstock. Ja men nej, alltså vi vill bara ha ett vi vill bara ha ett soft liv. Vi vill liksom Jag inser att det här är ju helt bisarrt. Det är klart att det kommer like gå. Men du vet, jag like testpratar it. Nu.
Nej, men folk har din idé. Jag har en släkting från Kanada som snackar om att han har haft en diskurs med en diskussion med några i Kanada som kom från Irak eller Afghanistan eller vad det var. Och de tyckte inte om, de var lite mer ska man säga, fundamentalister.
Mm.
Eller i alla fall mer hardcore. Så de tyckte inte om hur fritt Kanada var och så vidare. Och han hade sagt till dem, för han var han är chilenare själv. Han kom också som flykting till Kanada. Så han sa, men varför valde ni inte någonting som skulle passa dig mer? Egypten eller någonting? Där det är lite mer åt dina idéer. För i det här samhället så har vi så mycket friare. Så, det är så, Kanada är ju som Sverige och USA hade haft en bebis.
Ja.
Så,
vilken fin liknelse.
En väldigt stor bebis. Men liksom, det är ju lite sådär, idéer måste ju ha sina fasta rötter, saker som vi ser som mänsklig värdighet till exempel. Alltså till exempel hedersmord borde inte existera i Sverige. Organisationer som skulle kunna sammanflätas med IS ska inte existera. Alltså det ska inte ens finnas gehör för det där. Man måste liksom våga stå upp för idéer och mänsklig värdighet.
Ja.
Om dina idéer på ett systematiskt sätt handlar om att göra illa andra människor, I'm sorry, that doesn't fly. Och inte här och inte någonstans borde det vara. Till exempel. Men tillbaka till PK. Jag vill inte kritisera politisk correctness. Jag tycker inte om att man har förkortat det till PK. Det blir väldigt lätt att bara snacka skit om det.
Ja, jo.
Alltså att vara politiskt korrekt är nog det viktigaste som finns. Det är bara vi har vant oss att snacka skit om det. Och jag har aldrig tyckt om det där. Jag har aldrig tyckt om det där. Om vi är riktigt politiskt korrekta, så tar vi diskussioner med de som hävdar vara politiskt korrekta och bevisar för dem att de inte är så politiskt korrekta som de tror. Baserar de sig på vetenskapen eller är det här tribe-mentalism? Har du argument eller skriker du så att jag inte har gehör?
Mm.
Är det du säger sant eller är det en ism från postmodernism för 100 år sedan? Vad är det vi pratar om? Och det krävs en osynlig färdighet som är mod. Du måste ha mod. Du måste vara villig att trampa på fötter. Du måste vara villig att stå för det du tror.
Jo, men det är ju det där. Men det jag kan känna är den, liksom, det lite obehagliga i det här är ju... Man vill inte bli lämnad ensam. Och det är väldigt lätt att bli lämnad ensam om du sticker ut hakan och faktiskt så här, jag ser världen på ett annorlunda sätt. Ja, men till exempel, liksom, som jag skrev ju den här uppsatsen. Min uppsats handlade egentligen om gapet mellan pojkars och flickors betyg. Om varför det skenar. Varför flickornas betyg är så oerhört mycket bättre än pojkarnas. Så, så har det alltid sett ut i Sverige. Men det är just att sen 2011 har det liksom skenat. Och det jag ville kolla var ju då att i och med att den nya läroplanen kom 2011. Jag har också fått veta att väldigt många fler ADHD-diagnoser skrevs runt 2012, det vill säga ett år efter att läroplanen genomfördes. Kan vara fullständig, liksom inte, nu finns det något fint term här som jag vill använda som jag inte vet vad det heter, korrelerat?
Korrelation.
Ja, tack. inte säkert att det finns en korrelation, men det kanske gör det. Över att det svenska skolsystemet vi har idag, ja, jag skulle kunna prata om det här i timmar. Kontentan är i alla fall att vi har ett system som mäter en förmåga som inte är utvecklad hos de tonåringarna som läser det skolsystemet. Alltså till exempel en fråga på nationella proven för en 15-åring skulle kunna se ut utifrån vad du känner till om andra världskriget. Resonera i termer av utveckling, ekonomi och demokrati, hur du skulle kunna förändra skeendet i historien. Alltså,
oj, men, 15-åringar.
Vad
ska de veta?
Nej, men du vet, jag var ju historielärare. Jag hoppas att ingen av mina elever sitter och läser det här nu eller lyssnar på det här. Om ni gör det så är jag med er. Jag tänker bara säga det. Du vet, när jag satt och läste frågorna på det nationella provet i historien och då var jag lärare. Jag fick läsa om frågan typ 3 gånger och bara, nu fattar jag vad jag ska göra. Jag har 5 års utbildning på universitet. Jag är 29 år gammal. Jag behövde läsa frågan 3 gånger. Jag är inte korkad.
Nope.
Och det här,
far from it.
Nej, men det här störde mig så innerligt mycket. Jag bara, men alltså, stackars elever. Och sen så ser man ju, tjejerna mognar snabbare än killarna. Tjejer har en helt annan förmåga att se abstraktioner. Och det var det min uppsats handlade om. Finns det någonting i läroplan 11 som kan vara en orsak till att det här gapet har ökat? Det var där jag började. Och när jag diskuterade det här så pratade jag om olikheter, biologiska olikheter som inte jag har kommit på. Jag läste en utredning, en SOU-utredning. Heter det väl? Statlig offentlig utredning. Jo, SOU-utredning. Som en läkare, en neurolog, hade skrivit om typ hur testosteron påverkar hjärnan under puberteten, hur östrogen påverkar hjärnan under puberteten och vad man kan dra för, inte liksom vattensäkra slutsatser, men ungefärliga slutsatser. Exempelvis att testosteronet påverkar den geometriska funktionen i hjärnan, alltså spatial förmåga.
Right.
Vilket gör att män, alltså, blir din hjärna utsatt för, eller exponerad för höga mängder testosteron, så har du lättare att se geometriska figurer och spatialtänkande. Geometri och ofta, typ, tänk dig kartor.
Läsa kartor.
Läsa kartor, du tittar ovanifrån. Och självklart, det finns män som inte har höga testosteronhalter. Det finns kvinnor som har höga testosteronhalter. Men det är en testosteronegenskap som påverkar det här.
Mm.
Och som sagt, man har inte lyckats bevisa det, men det är väldigt mycket som tyder på det. Jag tyckte det här var intressant. För då är det också så här, ja, men hur vi undervisar barn i skolan, finns det något hos flickorna då? Har tjejerna också egenskaper? Ja, det har de. Språklig förmåga utvecklas mycket snabbare hos kvinnor än hos män. För det man också har sett i studier som Sacha Baron Cohen utförde.
Hans kusin.
Simon Baron Cohen.
There you go.
Att man kunde se, han hade gjort en studie där de följde x antal kvinnor under deras graviditet och 11 år efteråt och vad som hände med de här barnen. Och man kunde se att de fostrarna som utsattes för hög mängd testosteron hade svårare med språkutvecklingen. Och barn som föddes med höga testosteronhalter, rätta mig om jag fel om du kommer ihåg också, men barn som föddes med höga testosteronhalter hade en förskjuten språkutveckling. Och det här är ju ett bevis på att de som inte utsätts för höga testosteronhalter, det vill säga generellt sett kvinnor, utvecklas språkliga färdigheter snabbare, men gör det inte. Där har vi olikheterna. Och om vi har ett helt skolsystem som bygger på fullständig läsförståelse, vilket vårt skolsystem idag gör, det finns nästan inga faktakunskaper kvar. Allting ska resoneras, analyseras och reflekteras om. Så kommer tjejerna ha en fördel. Generellt sett på gruppnivå. Och när man pratar om det här var en väldigt lång förklaring till vart jag är på väg med det här i slutändan. När man pratar om det här så får man så mycket skit. När jag bara liksom att det kan finnas en diskriminering gentemot pojkarna här. Alltså det slog ju bak ut för så många människor. När jag pratat om min uppsats bland liksom kollegor eller liksom bekanta eller yppat det här. Det har varit väldigt mycket, men vadå då? Kan inte tjejerna få en fördel nu för en gångs skull? Och jo, det är ett rimligt argument, men det som jag också, det som man också har bevisat är att det går sämre för båda. Både tjejer och tjejer och pojkar efter 2011. Det är inte så att det blev en fördel för tjejerna, det är att tjejerna klarar av det om än sämre än tidigare. Så tjejerna presterar också betydligt sämre än man har gjort tidigare, men det är bara att gapet har ökat.
Right, så det bara blivit sämre och sämre.
Ja, men alltså om man tänker att om vi har ett, jag skulle egentligen vilja rita en bild här, men om vi tänker att du har ett streck och så på mitten av ett papper, då säkert inte bara papper. Tidigare så hade du kanske, men killens kunskaper var 1 centimeter ovanför strecket, så det är ett till streck, och tjejernas kunskaper var kanske 2 centimeter över det strecket. Så som det ser ut nu är, om du kollar under det strecket på mitten av pappret, då är flickorna typ 2 centimeter under det pappret, medan pojkarna är 8 centimeter under den.
Uff, vilken jäkla, det är en tragedi det där.
Ja, men det är fruktansvärt. Och det här man har sett liksom att det har sjunkit för båda. Nu vet inte jag proportionen hur mycket sämre har blivit, men den här professorn som jag läste, som hade gjort den här utredningen, han visade på hur mycket att det har blivit sämre.
Mm.
Och att inte kunna prata om det här, att så fort jag yppar det här finns ett problem, ja men det, killarna ska få lida nu. Jag får höra det för mycket.
Det blir, ja, det blir hate speech.
Ja, och jag tror inte på den stadsbilden. Jag tror inte på den varianten. Jag tror inte på den modellen. Och när du säger att man måste våga prata, jo. Men man måste också vara beredd i så fall på att offra väldigt mycket. Och det kanske man måste göra.
Yes.
Men det är inte lätt.
Det är inte lätt.
Det är tungt.
Det är tungt. Du offrar ditt liv för en sak. Du offrar tid.
Gud, vad jag inser att det här kom in på ett i-landsproblem igen där. Fast jag är inte mer än svensk. Alltså, det finns problem i
Det
Sverige
är därför
också.
vi pratar.
Ja.
Det är därför vi pratar. Jag tycker att om man vill gå up to speed med saker och ting, om man har någon åsikt om det här, man och kvinna, kolla på The Red Line, den där dokumentären du visar mig.
Nej, The Red Pill.
The
Ja.
Red Pill, förlåt. The
Yes.
Red Pill. Och den kommer i alla fall ge dig lite mer kött på benen, så att du har en lite mer nyanserad vision av det. För jag tycker att många slösar mycket tid på att skrika när vi skulle kunna vara så mycket mer intelligenta.
Ja, visst.
Och låt intelligensen ta över här. Jag tror människor, det är någonting där med egot. Bara leta efter den smarta utvägen.
Ja.
För allihop. Right? Stå inte bakom en flagga, en ism. Det är ganska old school. Vi är en helt annan människa idag. Det är en helt annan grej. Act like it. Vi har en teknologi idag som kommer med ett visst ansvar. Vi kan vara så mycket mer. Vi kan resa via nätet. Vi kan resa inåt. Vi kan se varenda museum som finns i världen. Det finns ingenting som behöver undgå dig idag. Så vi inte vill.
Nej.
Så din attityd utåt är nog viktigare än någonsin. Ah, ja. Darling, har du något mer att tillägga? Vi har hållit på här 1:20.
Oj, jag har hållit på 1:20.
1:20.
Tack för samtalet.
Thanks, babe.
Jag vill bara säga att jag är så himla glad att få vara här med dig. Och jag tackar dig för att du lär mig väldigt mycket. Och det
Detsamma,
var en
älskling.
väldigt, jag lärde mig mycket av den här podcasten. Jag har suttit och lyssnat mycket. Även om jag pratar väldigt mycket själv, men du har gett mig många saker. Jag tackar dig för det.
Tack själv.
Jag älskar dig.
Älskar dig. Bye, everybody.
Ciao!